Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Alltså jag älskar ju det där när du var med, om det var i Petra eller vad det var, när ni pratade feminism.
Du menar den sekunden jag varit utfryst från politiskt massmediala etablissemanget. Jag skulle sälja en kokbok. Det var det. Och så hade de någon som hette återvinningsfrågan. Så fick man dra en fråga så här: är du feminist?
Ja, den är så, nej, men den är ikonisk.
Hon, Hanna Fahl. Mm. Du vet när du har den här, du vet, feministluggen. Och så tittar man, satt man med den här frågan, är du feminist? Och så tittar jag på henne. Jag kan inte släppa det, det går inte.
Men just hon bara, nej men nu blir jag upprörd. Ja, men det är ju för att när du går och äter lunch eller när du, vad du nu säger, så, så umgås du med folk som aldrig har utmanat dig, som bara tycker samma sak så här.
Ja, men du vet att den var utskriven på Svenska Dagbladets ledarsida för att den satte punkten på, jag är en av de första som började liksom så här, public service, titta här va. För det är ju superintressant det där. Alltså man lyssnar i morse på tanke för dagen. Och då var de Trump, och det var så här, man bara så här, och han var en sån tjuv och bandit och lögnare, och man så här, hur kan ni släppa igenom någon så otroligt? Och det är klart att det inte är SVT eller Sveriges Radio, utan det är en fristående, men att det är konstant den människan som får komma och prata.
Ja, de skulle ju aldrig ta in någon som hyllade honom. Ja.
Ny podd, välkommen Jessica Stegerud.
Tack så jättemycket.
Fan vad lång du var.
Du, det säger alla. Bara, åh, du är mycket längre än på Facebook. Bara, ja, men ser det, man det, hur lång jag är på Facebook?
Ja, men man blir nog medellängd tror jag. Sådär. Jag är kortare än vad folk tror.
Men vad är medellängden idag? För så lång är jag ju inte.
Vad är de för kvinnor? Jag vet inte. Män är väl runt den. Jag är faktiskt osäker. Ja.
1,72 är jag, om någon undrar.
Ja. Och jag är 75 i mitt pass, men jag är krympt, jag vet inte.
Jag var en gång 1,74 i mitt pass.
Okay, ja, men jag tror att jag fick en centimeter. Jag var italiensk medborgare från början, så jag tror, ge grabben en centimeter. Jag har alltid varit 1,74, men i passet är 1,75, så jag brukar referera till det. Du är en av mina absoluta politiska favoriter. Du tar inga fångar i debatter. Du är rätt rakt på sak. Skarp. Och du har lite att backa upp det. Jag menar, kandidatexamen, ekonomi, du vet. Till skillnad från rätt många andra politiker, det finns ju väldigt många välutbildade, men du har liksom torrt på fötterna när vi pratar klimat och allt sånt där. Och jag brukar ibland tänka på i debatter att du inte blir tokig. På riktigt, med de här liksom miljödebatterna som idag färgas rätt ordentligt av egentligen ideologi och önsketänkande.
För det första, tack så mycket. Otroligt trevlig inledning. Mm. Jo, men det är klart. Man blir, jag brukar säga, jag har ju några favorituttryck som de som har följt mig nog är lite trötta på. Men fascinerande är vad jag brukar säga, för att det är så många gånger som jag känner bara, men det där är så ologiskt och det där hänger inte ihop, och det spelar ingen roll vilken fakta du lägger upp på bordet. Det spelar ingen som helst roll. Och det är frustrerande och det är fascinerande. Sen förstår man ju när man kommer in i politiken att väldigt mycket är också ett politiskt spel. Och det är ju i sig otroligt irriterande, för att jag är ju här för att lösa problem. Snälla, kan vi inte komma överens om problembilden, och sen kan vi i och för sig bråka om åtgärderna, och där är vi i och för sig nu på vissa områden. Men jag vill ju verkligen lösa problem, så att ibland känner jag så här att kan möta politiker där jag undrar, vill du ens lösa ett problem?
Ja, men då måste ju veta att de ljuger. Mm. På riktigt, alltså det kan inte stämma, det är liksom när de, ekvationen i deras egna huvuden. Och jag måste säga, du är ju sverigedemokrat, och hela liksom, om man tittar många av de riktigt, riktigt stora problemen, där ni rätt tidigt var ute, eller ni har ju byggt en del kring liksom att det finns ett problem kring det här med invandringspolitiken. Att man då i årtionden, i decennier, har liksom inte tagit tag i något som idag är det ett av de absolut allvarligaste problemen. Alltså man har offrat mina barn och dina barns framtid. Genom att inte adressera ett problem för att det skulle gynna er. Mm. Det är helt galet.
Ja, det är helt absurt. Det är svårt att ta in, och ibland söker man ju svar. Så här, varför? Är det okunnighet? Är det ondska? Är det naivitet? Är det en blandning av allt? Alltså, och det tror jag det är. Jag tror det är många saker som har sammanfallit, och något svar kommer vi aldrig att få. Så det är ju i och för sig ingen idé att leta efter. Men ja, visst är det så. Det är otroligt.
Men nu blir man ju, blåser det nästan lite storm i det politiska liksom, vänsterlägret. När de vänder kapporna efter vinden nu. Med invandringspolitiken, energipolitiken, NATO-frågan. Alltså helt plötsligt, och jag vet ju själv, jag tror det är 2015 något. Jag skriver på Instagram, problemet med Trump och Åkesson är att de har rätt. Mm. Och så gick jag igenom det här med, och jag, det var ett Instagram-inlägg. Mm. Jag var på löpsedeln på Expressen. Mm. Åkesson har rätt. Mm. Och då det var helt sinnessjukt. Då. och de hade tagit hela Instagram-inlägget, de hade tagit bort en mening som sa, jag är för en stor invandring. Men vi måste ha en plan. Vi kan inte bara släppa in folk. Och när jag kände den, så när man var sverigedemokrat då, i början, när det här otroliga liksom, jag menar, det är en smutskastande att påstående om fascism.
Ja.
Hur har det varit en resa?
Ja, alltså för det första, jag kom in i partiet 2019 när jag kandiderade till Europaparlamentet. Innan var jag ju, ja, fri debattör kan man säga, var helt opolitiskt bunden i alla fall. Men då när jag lär känna folk i partiet och man hör hur de har haft det, misshandel, fått fly i bilar från torgmöten, stenar inkastade i huset, alltså fönster krossade, tårgasattacker, alltså ja, you name it. Det har varit en fruktansvärd förföljelse av de som har stått upp för sverigedemokratisk politik. Och då pratar vi inte bara liksom 30 år sedan eller någonting, utan vi pratar ganska mycket i nutid. Och man har, folk har spottat efter dem och hela retoriken som har varit från hög politisk nivå, för det sipprar ju ner sen. Det blir ju legitimt. Uh-huh. Om en hög politiker står och säger någonting, det här är ett hot mot demokratin och det här är fascister och det är nazister och allt möjligt. Det har jag bland annat fått höra från toppolitiker i EU-parlamentet, socialdemokratiska. Jag menar, då blir det ju någon slags så här okej till gemene man att gå runt och kanske vidta åtgärder och hjälpa till. Så att, nej, den resan som partiet, någon dag skulle man ju vilja ha faktiskt en vit bok från etablissemanget nästan på hur man har förföljt och liksom börjat för det här.
Men, problemet med hela den här häxjakten på er... Och det ska man ju inte sticka under stol med. Det har ju funnits en del jävla stolpskott i ett parti från början. Men det är ett nystartat parti. Det är svårt att få besätta alla poster och allt sånt där. Och det finns stolpskott i alla partier, kan man ju lugnt säga. Mm. Men alltså den häxjakten på er har ju gjort att man har inte liksom, alltså på riktigt tagit tag i de problemen som Sverige med den här massinvandringen idag, som det har gjort, va? Och det är bara att titta på min pappas generation av invandrare. Farsan kom en lördag, han började jobba måndag. De har ju varit här och jobbat som djur liksom, och de är ju rätt förbannade också på, för att de blir hopgäggade när man pratar om invandring. Men de bara så här, men vi kom hit för att jobba. De älskade Sverige.
Ja, och jag mötte under valrörelsen, jag var ju med på den stora valturnén i valrörelsen i höstas. Och då mötte jag ju, alltså det var ju så många möten med människor och många entusiaster som kom och sådär. Och, men några av de möten som jag verkligen minns, ett möte, det var i Malmö, vi hade pratat där på Stortorget i Malmö, jag och Jimmy Åkesson, och då kom det, efteråt kom det fram en kvinna till mig som var från, jag vet inte, Balkan någonstans, och hon var i 60-årsåldern, skulle jag gissa, väldigt välvårdad, och hon sa Jessica, alltså ni är vårt sista hopp, vi vill inte se Sverige försvinna, vi vill inte se den här utvecklingen, och det är vi som drabbas mest, vi invandrare. Och jag kan gissa att hon kom för 40 år sedan eller någonting, och det där möter jag just, liksom det du nämner, de som kom för 30, 40, 50 år sedan, som kom till ett väldigt välorganiserat land där man hade en chans att snabbt komma in i samhället och behandlades på många sätt som en jämlike, till skillnad från idag. De är förtvivlade. Det är ju många som röstar på oss av just den anledningen.
Nej, och sen jag var på middag i söndags, och då var det folk liksom, ja men syrianer, de har ju kommit rätt nyligen också, som har kommit hit och jobbat. Och
många kristna.
Ja, de är kristna.
Det är det som är skillnaden.
så att de är också frustrerade över att liksom bli hopgäggade med något som inte funkar. Och det ska man också säga, majoriteten av alla invandrare är ju här för att sköta sig. Men det finns en allt för stor grupp idag som inte jobbar, som inte bidrar.
Ja, men så är det ju, som inte försörjer sig själva, som inte bidrar. Sen får man också komma ihåg att det är samtidigt inte så enkelt att om man kommer hit, lär sig språket och får ett jobb. Det är inte så enkelt, för att hela samhället förändras med kulturen och du måste ha kulturbärare. Om man en gång trodde att vad som gjorde Sverige framgångsrikt och våran kultur och våra värderingar, även de förändras ju, även om det kommer bara skötsamma invandrare, om det kommer för många. För det här är också en volymfråga. Och det här du sa att ja, nu känner man hur alla andra partier, att de vänder kappan efter vinden nu. Vi ser Socialdemokraterna öppnar ju upp nu för en helt annan migrationspolitik. Och man har pratat om det länge. Man har inte gjort det i och för sig, men man har pratat om det. Så att, jag menar, Moderaterna svängde och så vidare, Kristdemokraterna. Så att ja, man vänder. Samtidigt så, om man ser då till media och journalister och annat som man kanske framförallt möter på Twitter, det som man kommer ihåg, det är en värld för sig, men
Twitter.
Ja, men det är inte så representativt alla gånger, men många journalister finns ju där och företrädare liksom för makten finns ju där. Och även om man då vänder, man kan nu erkänna någonstans att ja, men vi har tagit emot mer än vad vi har klarat av när det handlar om assimilation och så vidare. Samtidigt så försöker man ju nu, när vi påtalar den demografiska förändringen, som vi har gjort i olika sammanhang, och bara konstaterar fakta. Vi har en väldigt kraftig demografisk förändring. Då vill man ju gärna skruva den debatten till någonting helt annat. Och nu vet konspirationsteorier om folkutbyte och allt möjligt. Det vill säga, du flyttar återigen fokus. Det blir inte diskussionen. Vad gör en kraftig demografisk förändring med ett samhälle? Du hamnar ju inte i den diskussionen, utan man flyttar man ju fokus igen. Någon har i ett dokument som inte har varit godkänt eller bearbetat eller släppt eller någonting använt ordet en gång, vad det nu är. Och då blir all fokus på det, och man vill återigen svartmåla och att motiven skulle vara så mörka och nu är vi tillbaka på 30-talet och allt det här. Istället för att ha den här diskussionen, och vad det jag började med också, att det handlar ju, ett samhälle förändras ju. Om dina kulturbärare försvinner, om det kommer in nya kulturbärare, för människor är kulturbärare när man kommer från andra kulturer, och det måste man kunna prata om.
Men jag har också, om man tittar på, jag har ju rätt stor släkt i New York som driver restauranger, om ni någon gång i New York, Chuffy's Pizzeria, pappas kusin och hans släkt som har. Men det, för att man pratar ofta, ni pratar ju lite om det där, och jag kan hålla med i viss mån att kulturer följer med, men om man tittar då på den italienska kulturen till exempel i Amerika, där man kommer dit, man behåller väldigt mycket av sin kultur. Om jag tittar på då min farsas kusins barnbarn, de är rätt mycket italienare fortfarande, de äter som italienare, de firar de italienska, de har sin, men för dem är det otroligt viktigt att fungera i det amerikanska samhället. Så man håller sin kultur för sig. Man har inga krav. Liksom. Man så här, låt oss vara.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi inte liksom, om vi bidrar.
Ja.
Så att jag tror den är dubbel där, om jag får en gång säga emot dig.
Nej, men alltså jag tror att vi är överens, för att jag skulle aldrig göra anspråk på om någon som invandrar till Sverige att släpp ditt ursprung, din kultur, din identitet. Nej. Det skulle jag aldrig säga. Alltså första generationens invandrare kommer ju alltid bära det med sig, och även kommande generationer. Ja, jag har en farfars far som är från Italien eller vad det nu är. Det handlar ju inte om det, men det handlar ju också om vilken typ av kultur som kommer och vilka värderingar man tar med sig, och om man har den inställningen eller inte. Alltså, så därför är det ju också vilka som kommer, det är en volymfråga, det är också vilka som kommer och vilken inställning man har. Och jag menar, kulturer förändras ju över tid också. Det är så, vi har ju inte hamnat där vi är liksom bara, det har inte varit så statiskt, utan det förändras ju. Men det är den här snabba förändringen, påtryckningen kan man säga, av vilt främmande kulturer på väldigt kort tid och som är väldigt långt ifrån oss värderingsmässigt.
Ja, men det skrev jag någon gång också, som jag fick massa skit under många år. Alltså, du kan inte ha den största demografiska förändringen någonsin i Sveriges historia och bara tro att det bara, ja men det här, vi kommer hit och så vill alla bli svenskar.
Nej, det är så naivt. Varför skulle man vilja bli det?
Nej, men så här, jag är ju mitt emellan. Jag är ju lite italienare, lite svensk, lite skotte. Min mormor var från Skottland. Så jag bär med mig lite av de kulturerna. Det är som du säger, jag är inte 100% svensk värderingsmässigt. Men så här, någonstans måste man ta ett beslut. Vilket land är jag beredd att dö för? Det är egentligen den ultimata frågan. För att, och det har vi liksom fått se. För något år sedan var det bara en helt banal fråga man skulle, men idag har det en helt annan liksom innebörd med kriget i Ukraina. Det, vilket land är jag beredd att dö för? Och det är Sverige. Jag har tävlat för landslaget. Det finns ingen nationalsång som får mig. Jag gillar den italienska, men den svenska börjar liksom bröstet puta. Det är min nationalsång. Min son har mönstrat nu, blir officer i den svenska armén. Och jag är mäkta stolt över det. Han gör sin plikt för landet. Så att någonstans måste man också ställa sig inför beslut. Vad är jag? Jag är svensk. Jag har lite. Sen tycker jag pasta är godare än.
Än vadå, sill?
En pitepalt. Förlåt alla i pite.
Ja, men och där har ju inte vi gjort, eller vi, jag pratar ju inte om mig själv nu, utan jag pratar ju såklart om det allmänna etablissemanget, låter ju, det är ju ett skällsord nu för tiden, men du förstår vad jag menar, de som har haft inflytande har ju inte gjort det lätt heller, för att man har ju, vi har ju liksom spottat på vår egen kultur, vi har inte stått upp för den, så vad är det att liksom ta emot invandrare och säga, men fast vi är ju, att vara svensk är ju inget vidare, alltså det är lite tvetydigt, för andra, å ena sidan så har vi nog lite hybris och man tar för givet som du sa, att oh, vem vill inte bli svensk, och så det är lite, och samtidigt då med den här personligheten att vi inte kanske höjer oss själva, och lite grann varit så noga med att välkomna andra kulturer och alla andra skola sina kulturer och identiteter och sådär. Okej, men i slutändan då, skapar det en känsla av att Sverige är ett land man vill försvara? Vad skapar det för sammanhållning? Det gör det ju inte. Det skapar ett splittrat samhälle. Det blir otydligt. Vad är Sverige? Vad är det vi står upp för? Och sen tänkte jag också, du sa din son där, eller dina barn. Jag gissar att de är lite mindre italienska än vad du är.
Ja, det är de.
För det är ju liksom nästa generation. Och det är ju den naturliga utvecklingen. De kommer ju alltid säga, ja, min farfar var från Italien. Eller, och de kommer ha med sig en kärlek, en förkärlek för Italien på många sätt. Men de blir ju mer och mer liksom svenskar i den bemärkelsen. Och så är det. Och det är det jag menar. Det är ju naturlig gång på något vis. Som är ytterst välkommen, och sen kommer det leva kvar, det som är bra från den italienska kulturen kommer förmodligen bli en del, eller har ju redan på många sätt blivit en del av den svenska kultur eller svenska samhället. Så att, men det är den här påtvingade snabba, och du sa också den här snabba demografiska förändringen i svensk historia, det är ju inte bara svensk historia, det är ju alltså, det snart en motstycke i hela västvärlden.
Ja.
Det är det. Vi är så, och det förstår vi inte, landet lagom har varit så otroligt extremt.
Ja, men vi var ju, jag menar, någon gång på 60-talet, i mitten på 60-talet var ju världens rikaste. Och på något sätt när man är nummer ett får man lite hybris. Sverige fick hybris. Ja. Jag menar, i början på 70-talet var vi världens rikaste land. Schweiz och Frankrike var typ lika mycket värd som en svensk krona. Vad har hänt? Alltså, vi gjorde en enorm vänstersväng där. Och på väg att gå i alltså, i början på 90-talet, folk har ju glömt det. Mm. Vi var på väg att gå i statsbankrutt. Mm. För sossarna styrde Sverige så jäkla illa ekonomiskt. Va? Vi var Grekland. Sen ska man komma ihåg att Göran Persson var en del i att rätta till det med rätt mycket högerpolitik och hårda nyper. Men man glömmer bort att vi spelade bort vårt välstånd. Va?
Absolut.
Vi stängde 6 kärnkraftverk.
Mm.
Så vi hade världens bästa energiförsörjning. Mm. Världens bästa.
Mm.
Vi tänkte vad vi skulle göra. Vad är Sveriges? Vad var Sveriges? Hur byggde vi vårt välstånd? Massa industrin, bra energisystem, skog, malm, du vet.
Mm.
Och så la man ner hälften utan att ha något annat.
Mm.
Det är helt sinnessjukt.
Ja, visst är det. Jag kan bara hålla med.
För att när man hör debatten där du är väldigt engagerad, och till skillnad från andra politiker i debatten har du jobbat i branschen. Mm. Du har varit controller på E.ON och Sydkraft, va?
Ja, det var, E.ON var ju Sydkraft från början. Ja. Sen blev det uppköpt, så det blev det E.ON.
Mm. Just det.
Så det är samma koncern.
Men hur lyckas de ha den här debatten med man ska elektrifiera Sverige samtidigt har man stängt ner?
Ja, nej, men det har ju varit mitt mantra sen jag klev in i politiken, att det är otroligt naivt. Alltså det är så illa skött, och man har satt upp så fantastiska mål, klimatmål, omställningsmål, och det ska in förnybart i systemet, och vi ska dubblera vår elanvändning på knappt 20 år, och elektrifieringen ska bara liksom ske med stormsteg och så vidare. Det går ju inte ihop. Alltså vi har ju en verklighet att förhålla oss till. Och det här är ju, det är ju lite grann som invandringen. Alltså,
verkligheten
det
är så jobbig.
Den är jobbig, precis, ibland. Men förr eller senare.
Kan inte jag få leva med min ideologiska bubblas drömvärld? Va?
Jo, men det är nog så här, man bara tror att men vi skjuter till massa skattepengar och det går. Och, jag vet inte, jag har landat i någonstans. För också så här, varför? Men det är det här, man försöker vinna val, man har visioner, man har inte någon helhetsbild. Det är snabba cykler, det går trender i allt. Och jag tror också att man tappar det här, för att det här med nationalismen, det är ju någonting som är så, det har ju varit så hemskt, för det är genast tillbaka till 30-talet om man är nationalist. Va? Det är hela tiden det här 30-talet, ursäkta språket. Men i grund och botten så tror jag det handlar om en inställning. Värnar man sitt land, då förstår man, då kan man liksom handla, då kan man gå tillbaka till ganska grundläggande saker. Och det finns inget imperialistiskt med det överhuvudtaget. Det handlar bara om, okej, vad har fungerat? Och du pratade om de här framgångsfaktorerna. Alltså energipolitiken har varit så viktig för den här, för välståndet, för exporten, för de stora bolagen, för hushållen. Men även utbildningsväsendet, att vi hade en bildad befolkning tidigt. Det var någonting som verkligen som har gynnat oss. Och att börja, inte bara, för jag menar det här, man ser inte till nationens bästa när man vurmar för en sån massinvandring. Det är inte att vurma svenska medborgare eller svenska samhället till exempel.
Vet du vad, det blir alltid när folk säger så här, jag håller ju med dig där. Man blir alltid lite så här, sa hon verkligen det?
Är det så ovanligt?
Ja, men det är ju det. Ja. Förutom, det är ju det som är Sverigedemokraternas, tror jag, framgångssaga. Att ni säger vad man säger hemma vid liksom matbordet när man pratar om det med sin fru. Mm. Jag såg något otroligt, eller när man inte pratar med sin fru, såg du den undersökningen? Män som röstar på Sverigedemokraterna som inte vågar berätta det för sina fruar, såg du det?
Mm. Ja.
Vad lever vi för land?
Nej, det är otroligt. Och hur det har gått, så det ser så olika ut hur man röstar, som du säger. Och vissa åldersgrupper, även om det är kvinnor 20-30 eller något sånt där. Och jag pratade också med någon singelman som var ute på Tinder och sa det var hopplöst. Alltså, de till och med så här, majoriteten av kvinnorna som han upplevde hade till och med sin bio. Jag antar att man har en bio på Tinder, jag har aldrig varit på Tinder. Och då står det så här, är du sverigedemokrat så swipa vidare. Liksom. Alltså redan där markera, godhet signalerar någon slags. Så att, nej, det, och jag brukar ändå säga det, vår politik är ju verkligen någonting som gynnar just kvinnor. Det är ju, för det handlar ju mycket om trygghet. Och jag tycker man ska värna sina barn, och kvinnor brukar verkligen, det är ju en modersinstinkt att värna barnen och framtiden, så att det går inte riktigt ihop för mig. Å andra sidan, vi gick fram ordentligt bland kvinnor nu senaste valet, så det kanske är en liten islossning på gång.
Jo, men
där.
Det är ju väldigt svårt när man har en hel media som pratar om att ni är, ja, det är tredje riket är på väg och du vet. Mm. Ni säger fullkomliga, ni har i årtionden sagt exakt vad alla andra säger idag. Mm. Man ska göra en folkräkning, det är liksom tredje riket, på hur ska ni göra då? Jag menar, vi har gjort en folkräkning förut. Sossarna när de gjorde det, var det inte tredje riket då? Nej, men då var det ordning och reda.
Ja, och det var likadant språkkrav för medborgarskap. Ja. Det var ju tredje riket. Morgan Johansson körde ju det i många år, att det var fruktansvärt, det var rasism i sin pryd och så vidare. Va? Tills de en dag bara vände. Och la fram det som en ny idé. Och det är bara ett par år sedan.
Men hur kommer de undan med det? Jag fattar inte.
Nej, de har ju media med sig. Ja. Minnet är kort, plus att man har till stora delar media med sig. För det är klart, media har ju varit en del av det här. Då ska ju media, många från mediasfären, gå ut och säga själva att de hade fel. Va? Så att det är väl det. Men det här du sa också...
Men du vet, man sosse kan vara klimat- och miljöminister och inte veta hur många kärnkraftverk som man har lagt ner.
Så är det. Så är det. Nej, men också, för att knyta an till det. Jag har sällan varit så frustrerad när jag sitter hemma i tv-soffan som när jag hört Farmanbar och Strandhäll var ute och prata energi och klimat och sånt som under deras regeringstid, när man sitter hemma i soffan och lyssnat på någon debatt eller någon intervju eller någonting, så bara nej, det var frustrerande.
Nej, men en grej som man ska prata om massmedias misslyckande att beskriva verkligheten för oss, något som inte jag har fattat eftersom jag är inte liksom, är så insatt i det här systemet, utan jag har hämtat min information liksom från media. Det är det här med att när man byggde det här fantastiska systemet vi hade, så hade vi vattenkraft i norr och kärnkraft i söder för att man skulle ha spänning i den här. Liksom. Och när man lägger ner kärnkraften i söder, då är det inte så att du bara kan flytta den här energin från norr, utan den tappar ju fart då, i systemet, och det där har man ju misslyckat. Varför var det ingen som sa det när man la ner här? Vänta nu,
fast det var ju det.
Ja, jag hörde inte det.
Det var ju ett parti som tyckte det var en dum idé att börja stänga ner reaktorer. Vi hade faktiskt Liberalerna med oss där, tror jag. Ja. Jag vet inte om det var från början, men Liberalerna,
jo, men
har
Liberalerna
faktiskt också
har
varit
en del bra grejer. Men,
ja, en del annat också.
Ja, en del annat också.
Men precis så är det ju. Och, menar, Sveriges elsystem har ju byggt på kärnkraft och vattenkraft. Mm. Kärnkraften är väldigt bra som baskälla, så att säga. För att man kan köra många timmar, man kan köra stabilt, man kan köra mycket. Det är yteffektivt och det är väldigt stabilt. Så. Och sen har du vattenkraften som egentligen är det bästa energislaget. För att du kan reglera med vattenkraften. Och det du säger, du måste behålla liksom en viss spänning i systemet och så vidare. Så att då kan man ligga med vattenkraft och reglera mot kärnkraften när den går ner i perioder och sådär. Så att då, ja, och jag menar, elen är ju så här att du måste producera den samma ögonblick som du använder den. Det är det, och det är hela tiden det du måste ligga och reglera. Och de kompletterade varandra jättebra. Och det man har gjort nu, när man lägger ner kärnkraftsreaktorer, du tar bort den här planerbara kraften och så för du in då den icke-planerbara, väderberoende, framförallt vindkraften. Och då går det ju upp och ner hela tiden. Och vattenkraften klarar inte av att ligga och reglera mot vindkraften hela tiden. Så att det är problemet. Och det är också sånt här som är så märkligt i min värld. För vi har ju facit till exempel med Tyskland. Som
det heter Tyskland.
Ja, man lägger
ner
kärnkraft.
Europa har ju så här, alltså, självskadebeteende. Mm. Alltså, vi här håller vi på att stänga ner vår kärnkraft. Mm. Här håller vi på att liksom så här ska bli gröna. Så samtidigt så i Kina planerar de att bygga 1100 kolkraftverk. 446 kolkraftverk håller de på att planera att bygga i Indien. Du vet, när folk är fattiga, när det liksom är kris, de skiter i klimatet. Och du vet, det bästa vi kan göra, det är ju se till att inte de här kolkraftverken byggs, istället för att se till att bli fattiga själv.
Ja, nej, men precis så är det. Och sen ska man lägga till också att Kina bygger även kärnkraft. För de har ju förstått att det tar tid och det kräver vissa förutsättningar. Men det är ändå framtiden. Och liksom utbyggnad av kolkraften, det är ju för att de behöver energi här och nu. Och det är fortfarande en väldigt billig råvara. Sen kan man också komma ihåg att moderna kolkraftverk är oändligt mycket bättre. Och släpper ut betydligt mindre än äldre upplagor. Så att ja, och jag brukar säga det. Det viktigaste, om man vill verkligen göra någonting åt klimatet på jorden, då ska man lyfta folk ur fattigdom. Dels så föder man mindre barn, och vi är ju utsläppare, vi människor, och vi använder och vi förbrukar saker. Men det är också då när man får igång ekonomin, när man kommer ur fattigdom, så man kan ägna sig åt klimat och miljö. Det är ju först då, för det som du säger, har du inte mat på bordet, då bryr du dig inte om.
Nej,
om du släpper ut koldioxid.
Du skiter i.
Ja, det spelar ingen roll. Och många fattiga idag, de sitter ju elda med ved för uppvärmning och för, och det är ju utsläpp om något. Så att, nej, det är det här. Man ser inte till någon slags helhet, utan det är liksom en dygd. Vi ska göra massor i Sverige. Vi ska späka oss själva. Vi ska vara först, men det kommer inte hjälpa.
Det finns något nästan religiöst kring det där.
Väldigt
att, religiöst. Att det, om du tittar på hur de agerar, man pratar om liksom, man, till och med när det gäller det här liksom, man vill liksom tumma på demokratin. Mm. Vi ska inte använda deras fascist som de brukar göra om högern. Men man försöker tumma på demokratin, självbestämmande i kommuner och sånt. Jag menar, jag läste att du är klimatförnekare någonstans för att du tyckte då att vindkraften ska bära, alltså det här att
själva
kopplingarna till den här vindkraftverken är svindyra. Och de får vi betala då, som skattebetal. De ska vi betala. Mm. Samtidigt som de här stora företagen, som ofta är kinesiska, bygger stora vindkraftparker långt ut i vattnet. Det fattar man ju själv att det blir svårt, och alltså själva kopplingen där blir svindyr. Mm. Men den ska vi betala, det ska inte de betala. Och säger man det, som du har gjort, då är man klimatförnekare.
Ja, men det är ju det här epiteten hela tiden. Innan, när man ville ha en rimlig invandringspolitik, då var man ju rasist. Mm. Och nu vill man ha en rimlig energipolitik eller realistisk klimatpolitik. Ja, då är man klimatförnekare. Mm. Alltså hela tiden det här, det finns inte argument i botten, utan det handlar om att fylla ut motståndaren.
Och det är religiösa, det är ju syndaren, det är hela den klimatförnekaren, det är ju syndaren, du vet.
Exakt.
Rasisten. Det är ja, exakt ja. Religiösa, ett land där man inte längre tror på Gud, så behöver man nya gudar. Mm. Och problemet när du tittar på frågan på det sättet, i nästan med religiösa ögon, så har man ju svårt att liksom så här, intellektuellt, fördelar, nackdelar, vad är bra, vad är dåligt. Det är som Greta säger, vi ska ha panik. Nej. När du har panik så fattar du extremt dåliga beslut. Vi ska sitta ner, eller sådana som du som kan. Ni ska sitta ner, tänka efter, inte ha bråttom och göra det som är bra för Sverige.
Mm.
Först.
Mm.
För att det där har folk missat. Du, så här ser det ut. Du gör det som är bästa för din familj först. Det är nummer ett. Nummer två är att du gör det bästa för din nation. Nummer två. Nummer tre är att du gör det bästa för Europa. Nummer fyra för världen. Men det börjar med att du jobbar nära. Och där har svensken tappat där med att vi är svenskar. Vi hjälps åt här.
Mm. Mm. Mm.
Annars behöver man inte ha nationer. Då kan alla komma hit.
Nej. Och det finns en otroligt naiv tanke om att ja, men det är de mänskliga rättigheterna. Det är den gemensamma nämnaren. Mm. Men så enkelt är det ju inte. Alltså, nej, jag vet inte var man ska börja där. Det finns så många tankevurpor i hur man... Och jag tror också, om man tänker efter, vad är det som har gjort att vi faktiskt har kunnat hjälpa? Jag vet inte om det alltid har varit hjälp, men tanken har ju varit att hjälpa andra länder med bistånd och så vidare. Jo, men det är ju för att vi har haft ordning på hemmaplan. Ja. Vi har haft en god ekonomi, vi har haft ett tryggt fungerande samhälle och så vidare. Då har vi eventuellt någonting att lära ut och vi kan ge av oss själva. Men när vi förstör det, då kommer det inte finnas resurser och kraft till andra. Så att, nej, otroligt fascinerande.
Ja, men pratar man om det där liksom, med att hjälpa? Och jag brukar tänka på Sida, var de 550 de anställda, tror jag de har. Vad kostar de? Jag tror de kostar 590 miljoner att hålla igång för att dela ut, vad är det?
Hur många 55-60 miljarder någonstans.
Ja.
Ja.
Alltså det är ju helt sinnessjukt. Att det är den här bidragsmaskinen är ju liksom, alltså den är ineffektiv. Den är ofta dålig för liksom nationer. Att man måste ju ställa krav man delar ut. Kolla jävla Zimbabwe som vi har öst pengar över liksom, från Mugabe för att de var socialister. Liksom. Mm. Där vi har förlängt folks lidande. Zimbabwe kallas ju Afrikas kornbod. Folk svälter där för att de har totalt misslyckats med det där. Nu är det, det går ju lite upp och ner. Men det är...
Nej, men det är ju vansinnigt. Och just det här att man inte funderar på, för det finns ju vittnesmål, du känner säkert till Patrik Engelau, om du har träffat honom, men, och jag har inte gjort det, men han har ju sådana strålande exempel på vad urhjälp eller bidrag kan göra med en liten nation. hur det tar bort den här företagsamheten, det självständiga, den här egna drivkraften. Utan det blir, man blir och sitter och väntar på bidrag. Och det blir också väldigt korrupta system. Så att ibland undrar jag om Sida inte finns till, snarare finns till för tjänstemännen och politiker som kan gå över till Sida sen.
550, exakt.
Ja, snarare än för de som verkligen behöver det. Sen är det en sån, man får skilja också på katastrofhjälp, för det är någonting. Alltså, det kan vara en tillfällig stor svält någonstans eller vad det nu kan vara. Det är ju en sak, va? Men just det här långsiktiga och sådana saker som att vi ger Sida-bidrag till Indien. Indien, som har så mycket resurser. Sen att de fördelar det på ett visst sätt som man kan ha åsikter på och så vidare. Men det är en demokrati med enorma resurser. Varför ska lilla Sverige hålla på i Indien? Liksom bidrag, det är jättemärkligt. Nej, det finns så många konstigheter där.
Vi ger bidrag till palestinska skolor där man lär ut.
Ja, visst.
Alltså självmordsbombare som martyrer och så här. Mm. Ja, men det är ju... Mm. Kom igen.
Ja, jag vet. I know.
Vad ska vi göra åt det, tycker ni?
Alltså vi tar ju små steg nu, för det är någonstans som man kanske börjar med att dra ner på det. Vi skulle vilja halvera biståndet. Mm. Dels för vi tycker att alltså, vi behöver verkligen pengarna på hemmaplan nu. Det är så mycket vi behöver få ordning på. Men sen är det ju också den här nyttan. Alltså undersökning på undersökning visar ju att väldigt stor del försvinner till exempel i korruption. Om man verkligen tittar på det så skulle man nog se att många åtgärder som man genomför heller inte hjälper.
Nej, men det är ju tvärtom. Alltså ger du bidrag som försvinner i korruption, då kommer man behålla korrupta politiker. Du kommer behålla ett korrupt system. Det betyder att fattiga människor, alltså det som hjälper. Man tittar till exempel Rwanda. Där har de ju, man pratar mycket om kris och så, men Rwanda har ju gått från där, alltså det här fruktansvärda inbördeskriget där de typ hackade ihjäl 1 miljon människor med machete, alltså det var ju helt brutalt, va? Till att idag var liksom Afrikas så här riktiga liksom framgångsekonomi, va? Och där har man ju kombinerat alltså fri företagsamhet, det är alltid det som funkar i slutändan. Och man har liksom gjort de här, också bidrag har hjälpt till där. Men framförallt så har man sett till att det, liksom, att det finns fri företagsamhet. Och det leder till succé. Va?
Satsa på utbildning.
Utbildning,
ja. Absolut. Mm. Ja.
Hur ska vi göra i Sverige då? Där vi, de här PISA-undersökningarna är vi ju rätt sopiga.
Ja, det är vi. Och det är ju verkligen ett av mina. Det är en fråga som jag inte pratar så jättemycket om. Dels för att jag har energifrågorna och sen jag sitter i EU-parlamentet och det ligger inte på EU-parlamentsnivå. Men utbildning, det är ju någonting som verkligen, hela skolsystemet, det är någonting som verkligen bekymrar mig. Och om man tittar på de här framgångsfaktorerna för ett land vi nämnde innan. Också om man tittar hur det fungerar i skolan idag eller inte fungerar.
Alltså det är helt sjukt.
Jo, men det är det.
Klassförälder någon gång åt på resan.
Ja, det är men det är så många saker som, och det man kan liksom se i skolan idag, det är ju det du ser i samhället i framtiden.
Det finns alltså, folk, alltså, de är så jävla respektlösa en del av de här som man bara så här, skojar med.
Jo, men vi har tappat det. Vi har tappat respekten, disciplinen, allt ifrån hur man ser synen på kunskap idag, pedagogik och så vidare. Lägg till då alla konflikter med den här massinvandringen och demografin och alla kulturer som ska mötas. Och, alltså det är ju bara en bomb som väntar på att brisera, och snart har vi ju precis samma problematik. Det har vi delvis redan, men det kommer bli ännu värre, samma problematik ute i samhället.
Men man pratar ofta med det här med att då man ska slå ihop klasser och allt sånt där. Det gjorde man ju i Nacka, där jag kommer ifrån. Där man lade ner en av de här kaosskolorna och skulle slå ihop då med en skola där mina barn gick, Skureskolan. Och grejen med det här, man tror att det ska funka. Men om du tittar då på de här medelklassbarnen där föräldrarna har hög utbildning. Jag har ingen utbildning, min exfru har ju liksom över 300, du vet. Hon är filkan och lite sånt där. Vad de har med sig hemifrån. Alltså du sätter då en elev bredvid en som är redan tränad från att vara 3 år. Kan läsa, skriva, du vet, få hjälp hemma, studieteknik, kan språket. och så sätter du en kille eller tjej bredvid då, där föräldrarna kanske är analfabeter. Alltså det blir inte, folk tror att det här ska bli bra, men det blir ju tvärtom, att det blir en enorm slitning mellan de här grupperna. Man känner sig efter, du är ju så långt efter så att du kommer inte ens du kommer aldrig hinna ikapp, det är kört va. Så jag tror ibland det till och med kan vara skadligt att liksom, om det är för stor grupp som inte kan liksom språk och allt så.
Men självklart.
Så den skolan, den gick ifrån att vara jättebra till att ha jättemycket problem.
Mm. Jo, men tänk dig bara läraren att hantera en sån situation. Mm. Tänk också de duktiga eleverna, eller för den del medelduktiga, som alltså det drar ju ner helheten också. Mm. Man ger ju inte dem chansen till studier och att utmana sig själva. Utan det blir det här, alla ska med. Och på något vis så sätter du kanske då den som är minst med, så att säga, sätter ju lite grann nivån för klassen. Så att vi, för det är också någonting som är bekymrande. Det är ju att dels har ju gruppen som inte liksom går ut med godkända betyg och så vidare, som inte hänger med, den gruppen har ju ökat. Men även den lilla gruppen av verklig spetskompetens minskar ju. Så vi har ju inte, innan kunde vi säga, ja men vi har ju spetsen i alla fall. Vi har de som sen kan gå vidare och forska och utveckla och jobba med innovation och så vidare. Gå rakt in i kvalificerade jobb i industrin och så. Men den gruppen minskar ju. Det är också ett jätteproblem. Så att vi har ju dragit ner nivån för alla genom det här. Och en lagom invandring...
Jo, det är väl socialism.
Alla ska vara lika.
Alla ska vara lika.
Så länge håller bra eller dåligt.
Det är skitsamma om det är bra eller dåligt. Det ska vara lika.
Nej, men sen är det också så här. Många tjejer har det ju varit. För tjejer är ofta disciplinerade och duktiga och lugna i skolan. De har ju fått liksom fungera som någon slags här kuddbarn i skolan. Ta ansvar för klasskompisarna. Ja. Blivit satta mellan stökiga killar till exempel. För att de ska dämpa då, situationen och så här. Och det är ju hemskt. Man ska ju inte gå i skolan för att fungera som någon...
Sköta något som är samhällets uppgift, inte en 14-årig flicka.
Nej, exakt.
Men jag brukar tänka, och sen så, hur ska man, och alla det här nu när man liksom pratar om det med lägsta lön, alltså, hur ska vi få in alla de här i arbete? Det är ju liksom, det är problematiskt om man alla ska ha jättehöga löner, så blir det svårt att anställa för. Jag vet inte hur ni står i den frågan med lägsta löner och det.
Nej, alltså för det första tycker vi inte att det är uppe på EU-nivån att man ska ha minimilöner. Vi tycker att det är någonting som man ska reglera själv i Sverige. Mm. Alltså det är en nationell fråga. Mm. Sådär. Sen är jag personligen, vi har pratat om det inom partiet, de har överhuvudtaget pratat anställningsformer, att vi ska gå mer mot flexicurity, att det ska bli lättare att...
Som i Danmark, det där är skitbra.
Ja, men jag tror det. Så att det måste bli lättare att röra sig, även om du är välutbildad eller inte, så att röra sig mellan jobb och företag måste bli mycket lättare. Lättare för företag att anställa, lättare för dig som anställd att nej, det här funkade inte, och kunna gå vidare och ändå ha en trygghet i det. Men det du pratar...
att samhället tar ett ansvar för dig om inte du har jobb, det kan ju inte liksom företagen göra, tycker jag. Jag tycker att det flexicurity tycker jag är jättebra.
Ja, men jag tror det. Sen pratade du ju för sig om den här stora gruppen som aldrig kommer in på arbetsmarknaden, och det är ju jättesvårt att... Någonstans, och det här nu uttrycker jag väldigt personliga åsikter, nu vill bara säga det, men någonstans tror jag att man kanske får fatta ett beslut. Vi kommer hamna i en situation där vi får fatta ett beslut att, ja, man har du kommit i 40-årsåldern, du är analfabet och så vidare. Det kanske inte är lönt att lägga miljoner på att försöka få den här personen att bli ingenjör. Alltså det går ju inte, utan då kanske man till och med får prata, okej. Du kommer inte bli arbetsför. Kanske gå och sopa någonstans. Väldigt enkla arbetsuppgifter, för att alla behövs, kan behövas.
Alla
behöver känna sig behövd om inte annat. Men man får kanske avfärda den ambitionen. För att idag är det många som går till exempel SFI år ut och år in. Det kostar massa pengar, det händer inget mer. Kanske de som skulle kunna, som inte har tillräckligt med krav, för det är en sak då. Va? Men någonstans så kanske vi behöver göra sådana avvägningar. Vilka måste vi satsa på? Kan vi satsa på? Är det lönt att satsa på? Och det är hemskt att sitta i den sitsen, men jag tror att vi närmar oss hårda prioriteringar allt mer.
Jag behöver inte gå... Jag har ju drivit 4 restauranger, 1 hotell. Så här, vissa jobb behöver inte kunna svenska. Du behöver kunna lite. Jag har haft diskare som har varit helt fantastiska. Jag hade på min restaurang i på Åhléns, hade vi liksom, de var grymma iraker. De var liksom bara jobbade, vet. Så att de gillade sitt jobb, du vet.
Men de tyckte det var rätt bra inställning. Då har du, alltså många har ju en kapacitet. Det är ju inte bara språket som
nej,
liksom.
Nej. Och då lär man sig. Efter ett tag så lär man sig först de fula orden. Och, och sen lär man sig att din mamma inte hej.
Det är bra.
Men så här hälsar vi här, din mamma. Så det är där de, din mamma. Så att man blir en del av samhället liksom. Och jag brukar tänka på de här du vet, de här sänkta lönerna, de twittrar om det, att det låga löner är slaveri från sina du vet, iPhones liksom, med mineraler som är plockade av kongolesiska barnarbetare. Du vet,
ja, exakt.
Okej, det kanske inte är världens bästa lön, men du får ett jobb, du får komma in i samhället, du får göra rätt för det, du får vara stolt, du är en del. För att blir du inte en del kommer du aldrig vilja vara en del.
Nej, och poängen är väl att har du kommit in där, jag menar, så småningom lär man sig språket, man lär sig massa andra saker, alltså då ska det ju finnas en naturlig fortsättning. Att du kan sen göra någonting annat om du har ambitionen. Det är ju det, alltså, och det är ju det som har varit Sveriges signum. Du har kunnat göra en klassresa, gå in på en nivå och sluta på en annan. Men jag blir ju nyfiken, för jag måste ställa frågan till dig, för att det vi nu stoppar, det är ju arbetskraftsinvandring från utom europeisk eller utom EU i låglöneyrken. Och det är ju mycket så här städ, restaurang och vad det nu kan vara. Och jag förstår här att det blir ett glapp i början när man gör det, för det har ju funnits ett behov. Å andra sidan, ja, men vad tycker egentligen du om det som är inne i branschen? För jag kan säga att samtidigt har vi då så olika siffror som florerar, men säg 500-700 000 som inte jobbar, inte försörjer sig själva, som är i behov av enkla jobb, men där då man inte har incitament att gå in och ta den här typen av jobb.
Problemet
är det en väg framåt, som du säger?
Ja, jag tror inte det. Nej. Alltså, jag är lite kritisk. Alltså, jag förstår den här grejen. Mm. Men om man pratar till exempel där med enkla jobb, om vi tar så här bärplockare, så här, varför kan inte då alla de här som är arbetslösa göra de här enkla jobben? Jag brukar tänka på det, för jag äger ju rätt mycket mark i Italien, har olivlundar och så här. När vi skördar där, det är inte, du ska plocka, eller vi plockar allt för hand. Ni kan köpa olivoljan på robertos.shop. Men alltid skördat för hand för att det blir bättre kvalitet. Om du skakar ner oliverna som de gör, då går de sönder, utan du måste plocka dem för hand. Och det är ett rätt enkelt jobb, men det är inte enkelt. Det är jättesvårt. Det är bara akademiker som kan tycka att det där är, att det är ett enkelt jobb. Du behöver hålla koncentration. Vi skördar allt på 4 dagar. Du behöver hålla total koncentration. Du måste vara där hela tiden. Du måste jobba exakt, du vet. Så frågan är det här med bärplockning till exempel. Om du ska jobba så koncentrerat i ett par månader, det orkar folk det. Det är samma sak i restaurangbranschen, i kök. Vi hade hjälpkockar som vi fick tag från Sri Lanka. De var utbildade i Italien alla, men fick bättre lön i Sverige. Så vi fick, det är rätt många nu, det var vi som började med dem. De pratade alla italienska, inte engelska. Så vi hade några sådana. Och de var, alltså, de är beredda att jobba, alltså, riktigt sådär. Och de enligt dem, det ska man komma, det är ingen svensk som vill göra det. Det är för det, den energin och den passionen liksom, är svårt att få. Så att jag förstår tanken. Vi har jättemånga människor som inte har jobb. Men frågan är, klarar de av att göra de här jobben?
Nej, det tror inte jag. Till viss del. Mm. Och jag ska säga, nu är det inte det här. Jag, alltså, har ingenting med de här frågorna att göra i mitt parti. Så att det blir väldigt mycket mina egna åsikter. Jag vill bara säga det. Men jag tror att vi måste tillbaka till det där. Och jag tror inte att lösningen är att ta in folk från hela världen och samtidigt låta en massa andra gå på bidrag i Sverige. Utan jag tror att vi måste tillbaka till det. Ja, men då kanske du måste bli den här. Du kan plocka bär 2 månader. För annars får du inte din ersättning. Alltså någonstans så måste vi, alltså, varför skulle inte en svensk medborgare klarar av att göra här. Jag vet de här thailändska bärplockarna, de är exceptionella. Men det är ju
också de här kockarna.
Men det, ja, men, precis. Men jag menar, det är ju en kulturell fråga. Det är ju någonting man har ett driv för att du kommer från en kanske en annan socioekonomisk situation och så vidare. Du har ju incitament som är helt vitt skilda från de svenska. Behöver inte vi jobba upp de incitamenten exakt i Sverige då? Och det är här jag menar att den här övergången blir ju hård. För det kommer ju naturligtvis förmodligen bli en brist. Mm. På vissa håll och vissa får stänga ner. Å andra sidan kanske det då lönerna måste öka, så blir det lite attraktivt. Men det är klart den här...
Men du kan inte för att om du ökar lönen, då kan du inte ha restaurangen öppen. Det är det som är problemet. Det blir inte tillräckligt mycket över.
Vissa och klarar sig.
Vissa
du är för fri företagsamhet. Du får ju hålla ihop säckarna.
Absolut, absolut. Men om man tittar på de här som jag... De som jag har sett till att de har kommit hit. De familjerna... De har kommit hit, de jobbar jättehårt. Deras barn pratar perfekt svenska. De studerar, de har varit här nu. Ja, kan ha varit 10 år kanske. Alla pratar svenska, alla är integrerade. Alla jobbar som odjur. Mm. De är en tillgång för Sverige. Mm. Att ta, man ofta det här som vänstern pratar om och räknar och säger så här, att de är en tillgång. Om de, och det, för det stämmer. Mm. Kommer du hit och kan jobba från dag ett, så behöver du inte utbilda någon. Du behöver, har inte hela den här miljonen det kostar att utbilda någon och få dem i arbetsfördålder. Utan någon kommer hit direkt och jobbar. Det är en vinst för Sverige. Och jag tror att det här utbytet, att byta det, att folk som kommer hit och jobbar enkla jobb och byta dem mot de som inte har jobb. Jag tror inte den är så enkel.
Den är jättesvår. Men var börjar du någonstans? Ska du fortsätta med det här systemet att du har allt fler i bidrag eller som inte försörjer sig själva och samtidigt så har du då arbetskraftsbrist som du försörjer eller som försöker åtgärda med folk från övriga världen. Alltså det är ju den här balansgången.
Nej, det är svårt. Den är
jättesvår.
Jag säger inte att jag har rätt.
Nej, inte jag heller. Och vi har provat det ena. Nej. Nu kanske vi börjar prova lite det andra.
För att eller så gör man lite halvt och halvt om man ställer hårdare krav.
Ja, men hur gör du det då? Alltså, då ska, å andra sidan, alltså min bror...
Men om du går hem och har 10 ungar och kan försörja dig på det. Mm. Men kom igen. Mm. Och man lyssnar ju på den här. De tror ju en del nu att det funkar så här. Så här, men jag har en massa barn så får man, det är liksom jobbet. Jag får pengar från SOS. Mm.
Nej, det är ju, och det håller ju inte. Mm. Men jag kan säga också för att min bror när han levde, då var han jobbade ju som kock. Och då var han ju sådär, jag skulle säga, alltså det var inte Guide Michelin, höll på att säga. Alltså det var, men det var liksom hyfsade krogar. Men det var ju en otrolig, han hade ju svårt på slutet att liksom nästan leva på sin lön. För det blev ju en oerhörd liksom dumpning också. Mm. Av lönerna. Och just som du säger, det kommer någon då långt ifrån, är beredd att jobba extremt mycket. Så ska han då, skulle han då konkurrera med det. Och han älskade sitt jobb, så han var väldigt flitig. Men det finns ju också avviksidor. Det finns, men
idag har ju kockar väldigt bra betalt. De har ju, det är ju rätt ont om bra kockar.
Ja, men där ser du. Då kanske du går att leva på en kocklön idag.
Alla slutade jobba efter covid, så det är svårt att rekrytera.
Ja, men det förstår jag. Det är en jäkla omställning nu. Nej, men det är komplext. Och vi har ju satt oss i den här situationen, inte vi då. Men alltså, politiken har fört oss hit. Det är svårt.
Hur ser det ut framåt då? Ni har en jävligt bra position. Ni påverkar ju med politik, men ni behöver inte riktigt ta något ansvar. Så fort det går åt helvete kan jag säga det är regeringen. Det är ju bästa positionen.
Fast lyssnar du på oppositionen så är ju vi bakom allt. Vi styr ju allt och vi, och det är alltid ju vårt fel ändå. Så det spelar ju ingen roll. Nej, men alltså på de områden där vi har fått till ett avtal, Tidöavtalet, kriminalområdet, invandringen och energipolitiken framförallt som är involverad i. Det är ju väldigt bra avtal, men nu har vi ju ett digert jobb att se till att det genomförs. Att det inte läggs i utredningar, att det inte försvinner, 4 år går väldigt fort. Mm. Att det verkligen händer någonting. Så där jobbar vi ju stenhårt i regeringskansliet. Och sen ibland önskar man också att man kunde få ta hela ansvaret, för det är klart du har ju mer manöverutrymme, du har större ansvar, men du har ju också mer befogenheter och manöverutrymme om du sitter vid sidan av. Och det är en balansgång, för att det här är ju en regering som vi gärna stöttar, såklart, för vi vill ha en högerregering snarare än en vänsterregering. Men samtidigt är det ju frågor där vi inte är överens och där vi kommer gå vår egen väg. För att man måste ju, fortsatt måste det ju vara en öppen debatt om frågor som inte har avtalat bort, så att säga.
Men jag tycker att de faktiskt låter lite bättre. För att man har ju ofta kunnat tycka på senare år att Moderaterna, de är liksom lite högersossa bara. Liksom. Det är ju samma idé om liksom, den riktiga omstöpningen av Sverige som man skulle behöva. Liksom. Den vågar inte de riktigt göra för att de är rädda för massmedia. Men ni har ju blivit så hårt ansatta, så ni är ju härdade.
Ja, och sen glömmer man, alltså ett misstag som jag märker att många journalister gör eller andra, så här, de tror att vi Sverigedemokrater säger saker för att vinna en politisk position eller poäng eller någonting. Men grejen med oss är att vi tror på det vi säger. Vi säger det vi tror är ärligt bra för Sverige och för svenska folket och svenska medborgare. Det är en genuin tro på det vi faktiskt säger. Det är en väldig skillnad. Vi håller inte på att yttra saker för att det ska verka si eller så. Och jag har ju sagt, men när vi har fått cred, vi hade bland annat Kristersson var på vårt gruppmöte i riksdagen, vi har gruppmöte varje tisdag, hela riksdagsgruppen, och då var han där och pratade för några månader sedan. Och då så sa han det, ja, alltså Sverigedemokraterna, ni ska all cred för att ni har fått till ett paradigmskifte när det gäller kriminalpolitiken och när det gäller då invandringspolitiken. Alltså att ni har ju verkligen gått i bräschen för det, och vi hade ju Moderaterna länge emot oss, men nu är de ju med oss till stora delar. Så att, och då så fick vi chansen att ställa en fråga, och då frågade jag, ja, när kommer paradigmskiftet i klimatpolitiken då? och EU? för att där tror jag är nästa. Och så, där vi har stått stadigt och där vi verkligen tror, ta klimatpolitiken, att de här målen som är uppsatta nu är helt orealistiska och att man börjar i fel ände. Och det har ju vi blivit kallade klimatförnekare för och allt det där. Du kan det vi pratade om innan då. Och likadant kritiken till EU, där är vi ju i stort sett ensamma om det. Vi har vänstern med oss ibland i vissa specifika frågor. Men att EU har gått i en otroligt odemokratisk riktning, överstatlig riktning, och där man flyttar demokratin allt längre från den enskilda medborgaren, och EU lägger sig i allt mer. Och det har blivit allt mer en bidragsunion istället för en handelsunion. Det tror jag är nästa steg.
Jag tror också en grej som man börjar märka också, som jag tror inte gynnar er, som ni måste, eller gynnar vi som är motståndare till liksom det här politiska etablissemanget och allt sånt där. Det är den här att man har ju pratat väldigt mycket om det här när jag var ung. Vilket är länge sedan, så pratar man om så här, ungdomar är inte engagerade i politik och medborgarna är inte engagerade, och så kom ju internet och så är folk jätteengagerade i politik helt plötsligt, och då är det hat, och då ska man liksom begränsa det då liksom, och ibland när man läser de här ofta vänsterpolitiker, ofta kvinnliga, som säger jag är så hatad, och så läser man igenom vad de har blivit, det här när de har blivit utsatta, som ofta är, det finns om det är 100 kommentarer finns det 3 fucking jävla idioter. Och sen är det rätt vass, ibland elak kritik, ibland väldigt elak, men inte något hat, utan folk är liksom, och helt plötsligt har vi en levande demokrati. Folk får vara med och debattera. Folk kan möta sina politiker liksom på nätet. Då ska det tystas. Mm. För vet du vad? Då blir det jätteläskigt. Då kan inte etablissemanget styra. Och det ska man komma ihåg med Sverige. Och de här DDR, Sovjetunionen och alla de här. Alltså, hur länge slogs vänstern för att tysta? Vad heter den? Radio Luxemburg? Vad heter den här? Fria TV-kanalen på radiokanalen på, alltså man jagade skiten och allt. Det är till TV4 öppnar så har man liksom monopol på liksom, och det där är ju, det är därför hela den här politiska svängningarna har kommit, alltså sossarna styrde i princip oavbrutet liksom förutom under en kort period fram till 90-talet då.
Ja, nej alltså.
Så nej. Det är något vi ska vara jävligt vaksamma som medborgare, det här akta när de är och ska lagstifta. Och så försöker de gömma det så här, är det hot och hat?
Ja, och det här, när blev det olagligt att hata? Man kan inte förbjuda en känsla, det är ju bara trams. Men jag brukar säga det för att jag har hört, ja, men det är många vänsterpolitiker eller ja, vänsterblockspolitiker som har fått sitta i morgonstoffen och gråta ut för att de har så mycket hat och hot. Jag bara, kolla mina kommentarsfält. Mm. Det är en och annan som är, jag får ju höra varje dag att jag är nazist och allt möjligt. Och att jag, ja, allt möjligt, till och med från ledande toppolitiker i parlamentet då, att jag är kvinnohatare och vill tillbaka till 30-talet och allt möjligt, så här, helt absurda grejer. Men jag bryr mig inte. Men det jag bryr mig om att det är återigen den här, man ser så ensidigt. Är du sverigedemokrat? Ja, men det är lite underförstått att då får man stå ut med det. Mm. Alltså då är det okej. Okay. Jag skulle aldrig sätta mig i en morgonsoffa och gråta ut. Det skulle jag absolut inte göra. Men jag skulle heller aldrig bli inbjuden. Mm. Och då har ju ändå vi reella hot över oss. Vissa av oss sverigedemokrater. Liksom. Så att, nej, men jag håller med. Den här fria debatten och man vill gärna göra till något fult. Jag får ibland på Twitter, ja, och så kommer din trollarmé eller dina fotsoldater, ja, kallande så här, va. Och det är som man ska associera till någonting väldigt hemskt. Vad menar du? Folk som håller med mig i sak och som uttrycker det och som är kritiska till någonting. För det allra mesta är som du säger, det kan vara vasst formulerat ibland, men man är frustrerad politiskt och det är det man håller sig till.
Ofta så, alltså de här gråta tv-soffan på vänsterflanken, de förväxlar ofta elak med hat, med något som är olagligt.
Ja.
Att vara elak är och rätt och smaklös. Mm. För det finns ju folk som är dumma huvudet i alla politiska, ja, lägen. Men så här, det är inte samma sak som hota och sådär.
Nej, och jag tycker när man ska inte ge sig på någon så här utseende och sådana personliga saker. Men så länge du är förbannad för att någon, jag menar Annie Lööf fick ju ta emot jättemycket kritik när hon bytte fot. Alltså när hon bytte sida i politiken, ja, och sådär, va. Och sen så, och man får också, men och lyssnar man på henne, många av hennes tal, hur hon har målat upp oss som djävulen, ja, själv. Och det är klart att människor som sitter hemma och känner, men vad menar du? Jag vill bara att mina barn ska växa upp tryggt. Det finns inget ont i mig eller sådär. Det är klart att man blir frustrerad. Kanske man skriver av sig lite grann. Nu blev ju hon i och för sig då föremål för det här som hände i Almedalen. Inte föremål, men ja, du vet, det är också en incident som är hemsk. Men, mm. Nej, men man kan inte förbjuda känslor och vi måste ha kvar, vi måste få upp det här samtalet igen, yttrandefriheten, det är grunden och den försöker man inskränka mer och mer. Och det där är ju skrämmande, för ta det här med att bränna koraner, vet jag inte var du står där, men jag läste någon undersökning.
Lyssna. Om jag har köpt en bok, då är det min jäkla bok. Jag får bränna den hur mycket jag vill. Och det är helt sjukt att så här, att, jag menar, till exempel, jag kan säga en sak som jag varit jättearg på. Det var den här, när man hade på Historiska museet så hade man en utställning med Madonnan och horan. Och så tog man Madonna-statyer som är tagna i ett svenskt inbördeskrig där. Alltså Sverige hade ju ett religionskrig mellan Sigismund och Karl IX. Efter det kommer reformationen. De här Madonna-statyerna är svenska bönder som har gömt och med risk för sitt eget liv. Sen tog man och så ställde man ut dem och skrev några feministiska texter till. Jag tog rätt illa vid mig. Vad gjorde jag? Gick jag dit och brände upp Historiska museet? Nej, jag gick till Historiska museet, köpte en biljett, tittade på dem, konstaterade att de är idioter och så gick jag därifrån. Jag menar så här, vem, ju högre man skriker, är det vi liksom är demokratiska måttstocken? Kom
nej.
Igen!
Ja, nej, men jag håller med. Det, och hur vi flyttar positionerna. Men det jag blir orolig för, det är de här undersökningarna. Att det verkar som att liksom, att, ja, att folk mer och mer, nej, men varför man ska inte förolämpa någon, och det är ju onödigt att provocera, och det är ju, men snälla någon, det där är yttrandefriheten, det är grunden för yttrandefrihet. Man måste lära sig folk att inte bry sig.
Nej.
Eller bli upprörda, skriv en artikel då, säg vad du tycker, gå ut och demonstrera, det är det du ska göra, men du måste liksom hålla sig där. Hålla på och förbjuda, nej.
Men så här, kom man hit som italienare eller som iraker, vad nu är. Här i Sverige har vi regler. Man får bränna den där boken. Det är liksom så här, du kan bli hur jävla förolämpad du vill. Och vad du gör med Madonna-statyerna.
Mm.
alltså på riktigt, jag skulle bli jättearg om de brände upp.
Nej, men ta Ecce Homo-utställningen.
Ja, men jag tycker hon är. Jag kan berätta om Elisabeth Olsson. Jag gjorde ett hemreportage för någon av de här finare tidningarna, inredningstidningarna för 1000 år sedan. Och de sa ingenting utan det skulle fotograf och en reporter skulle komma. Och då kommer Elisabeth Olsson som fotograf till mitt hem. Och jag tyckte att det var magstarkt så här. Men vet du vad som hände? Ingenting.
Nej, du passade inte på.
Nej, men hon lyssnar. Jag kan skilja på vad hon tycker politiskt. Jag kan skilja på vad hon tycker privat. Hon är där för att göra ett jobb. Jag tänker inte bråka med henne som blir av med sitt jobb. Utan jag håller käften. Jag låter henne till och med ta bilder på mina barn, i mitt hem och på maten. Jag sa ingenting.
Nej, och med min poäng...
För så uppför man sin demokrati.
Ja, och min poäng var ju där. Mm. Alltså det hon snackade om att förelämpa kristna.
Ja, men det får jag ta.
Ja, naturligtvis.
Det är
hennes
demokratiska
men det är
rätt.
Jag förstår menar, att du jag säger. Menar, och du brände ju inga kyrkor.
Nej.
Alltså
nej,
det, liksom, det vart ju ingenting på grund av det vart en livlig samhällsdebatt, ja, och så vidare.
Vilket
och
är bra.
Exakt, och det är det som är min poäng. Att, och hade det blivit ett jäkla liv då, vad vet jag, man hade gått alldeles för långt i sina protester. Ja, men då hade jag sagt, ja men ha några utställningar till då. Alltså tills vi lär oss att man får provocera religionen.
Ja, men det är väl intressant om man får ställa sig, menar, det är ett kort på Kristus. Jag kan tycka att Madonna-statyerna har liksom en annan, för att det är något folk har bett till. Det är något folk, vi har, alltså folk, alltså det finns ju ingen som har slagit ihjäl så många svenska bondpurkar som Gustav Vasa och i protestantismens namn kan man säga. Mm. För det, alltså, den svenska befolkningen var mot reformationen.
Ja, och det kan man ju liksom se ur så här kulturhistoriskt perspektiv och så vidare. Men du får ju bli hur upprörd du vill. Alla har vi ju våra triggers liksom.
Men
det här, man kan ju inte välja det.
Nej, alltså,
det
nej,
finns
nej.
Ju saker jag skulle bli vansinnig över naturligtvis. Mm. Men vadå? Vi har ju spelregler.
Det blir en debatt. Det blir liksom, ja. Sen kanske hon har fel, jag kanske har rätt. Du vet, ja.
Jag var på tal om det här med spelregler och så vidare, för någon vecka sedan så var jag på en sån här, jag lyssnade på en föreläsning som handlade om, ja, det var egentligen en sån här motivationsföreläsning, men jag, som jag kommer från näringslivet, så har jag hört mycket sånt i mina dagar. Jag har varit chef och teamleader och sånt, och då går man ju på mycket sånt, hur får du ihop ditt lag och sådär, men då var det verkligen någonting som han beskrev så här, hur viktigt det är att du har vissa spelregler. Och jag brukar själv dra den parallellen. Du har ett fotbollslag. Det kan vara folk från alla möjliga bakgrunder och så vidare, språk och allt möjligt då. Men du har ju ändå dina regler. Det här är planen. Du har offside. Inkast ska göras på ett visst sätt och så vidare och så vidare. Du sätter upp spelreglerna. Och sen har du ett gemensamt mål. Du ska gå i den riktningen. Du ska försöka göra mål på motståndaren. Du bygger ditt lag och så vidare. Och väldigt mycket i näringslivet går ju ut på det att du tar din managementgrupp eller du tar din avdelning och du åker iväg och du är som teambuilding och du sätter upp spelreglerna och du försöker få alla samman och gå. Det handlar om att bli effektiv och gå i samma riktning som gynnar företaget. Och då när han pratade om det här, och jag har liksom dragit den parallellen själv många gånger, men det blev så himla uppenbart att det är precis vad vi inte har gjort med svensk invandringspolitik.
Exakt.
Nej, här är det precis tvärtom.
Springer vissa offside så är det okej.
Ja, för att det är de som gör det. Alla får inte göra det. Utan vissa grupper får göra det, vissa spelare. Men just det här, allt kokar ju ner till det här. Och ju mer mångkultur du har eller fler kulturer du har och så vidare, desto hårdare måste du sätta de här spelreglerna.
Och du måste tala om spelreglerna.
Ja, det är väldigt
bra. Det är vi som har tillåtit. Folk kommer hit och säger, du vet, de har sagt så här, hörru, ge fan i det här är reglerna. Mm.
Ja, där har jag en väldigt bra anekdot. Mm. En väninna till mig som är så här, hon säger vad hon tycker. Hon hade varit kallbadat på ett ställe. Hon var kallbadare på ett ställe. Och sen så var det var så här bastun, och så var det liksom trädäck utanför, och sen var det då stegen ner i vattnet. Och den här, man kunde liksom gå förbi mellan bastun, var bara kanske 10 meter ner till vattnet då. Men där var lite allmän promenadstråk, vilket var lite märkligt då, men där kunde man komma. Och då kom det ett gäng invandrargrabbar som stod och spelade boll där precis när de satt där. Och de stojade och de var ganska så här stökiga. Och de hade ju satt sig i bastun för det skulle vara en lugn stund. Och sen hade de liksom tänkt sig att nu ska vi snart gå ner och doppa oss. Och det kändes också lite obekvämt där när det var ett gäng killar och sådär. Och alla satt och retade sig på det där. Att de på något vis inte följde de här koderna. För det, ett svenskt killgäng hade inte gjort så. Men hon bara, nej, nu går jag ut och säger till. Och så gjorde hon det. Och de bara, ja, tack, absolut, inga problem, sa de och flyttade sig. Det var aldrig någon som hade sagt någonting.
Exakt, det där är integration på riktigt.
Ja, men det är ju det.
Precis, och så det här omförs de mest flesta invandrargäng. Mm. De kommer inte slå ner dig. Nej. De kommer inte, det är normala killar. De har bara inte fått lära sig, här bastar vi. Exakt. Jaha, okej, förlåt.
Visst. Nej, det var så himla så att det är det man... Nej, vi har varit dåliga på det, eller vi. Du vet vad jag menar med vi, men ja, det är så.
Tycker jag var en jävligt bra avslutning. Tack för ett grymt samtal.
Tack själv, vad kul att vara här.
Ja, men ja, tackar och bockar. Långa, vackra. Man får inte säga vackra kvinna, eller hur?
För du tar... jag är ju fyllt 50, va? Så att jag bara lapar ju i mig allt. Fortsätt.
Tack så mycket, Jessica.
Tack själv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.